Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den mycket trivsamma fotbollspodcasten CL-podden, Sveriges trivsammaste fotbollspodcast om vi ska vara exakta. Jag heter i varje fall Christian Dahlström och med mig idag har jag en mycket efterlängtad comeback, nämligen för Djurgårdstalangen och Chelsea-supporten som vi brukar kalla för illprofessorer här i podden, Axel Olsson, välkommen.
Tack så mycket. Vi vill bara förtydliga att jag inte för detta Chelsea-supporter.
Nej, heller, jag tänkte faktiskt också lite syftningsfel där. Ja. Ja. Hur står det till?
Jo, men det är bra. Ruggigt kallt ute.
Ja, verkligen.
Jag kände det nu. Det...
Klockan är 07.35 här för transparensens skull och för väderlekens klargörande här. Du rattar ju en egen podd numera i form av PL-podden. Här om veckan hade ni till exempel Bojan Djordjic med. Jättemycket bra avsnitt av podden. Hur var det att snacka fotboll med Bojan?
Ja, det var väldigt kul såklart. I och med, nu var han ju inte framträdande i United liksom på daglig basis. Men han spelade ändå match där, kunde betta lite grejer från omklädningsrummet. Mm. En del grejer i podden, men sen även när vi snackade innan och efter. Och väldigt, väldigt fin människa. Mm. Det är väl lätt att om man ser honom i studion på Viasat att han kanske upplevs som hetsig eller liksom ska... Ja, lite överkompensation ibland, men riktigt fin människa. Jag har aldrig träffat honom och så det första jag gör är att krama mig. Bara som att hälsa, liksom, istället för att hålla, eller vet jag, hälsa med handen. Mm. Så är superhärlig människa verkligen. Och
fast det är verkligen intrycket jag har av honom. Alltså, ja. Visst, han,
det kanske jag som har haft ett annat.
Han snackar mycket och sådär, men jag tycker han har vettiga... åsikter om fotboll och annat och verkar vara en jävligt skön snubbe. Jag har faktiskt försökt få hit honom någon gång, men då svarade den inte, vilket jag sätter på minuskontot. Men nu lyckas vi få dit honom lättare i MTG-huset då.
Ja, precis.
Det var väldigt intressant i alla fall. Så lyssna på det avsnittet om ni inte redan har gjort det och kolla in PL-podden i stort om ni inte har gjort det. Själv har jag varit i Malmö samt i Värmland, ute vid norska gränsen faktiskt, och föreläst om psykisk ohälsa. Jag har också varit sjuk. Vi skulle ha spelat in i fredags egentligen, Axel. Vi skulle ha spelat in igår också, men blev min tjej sjuk istället.
Men nu är vi här.
Nu är vi här, och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Der Spiegels avslöjande om Gianni Infantino, den lilla fähunden. Vi ska lista våra vinnare och förlorare från den senaste tidens CL-fotboll, som ju ligger ett tag tillbaka nu då. Men sen ska vi också börja se fram emot nästa veckas matcher. Låter det som ett bra upplägg?
Super.
Okej, vi börjar med Infantino-gate då. Der Spiegel inleder ju sin artikel i ämnet med ett mejl i maj 2014 från Gianni Infantino, som då var UEFAs generalsekreterare, vilket jag tror är den näst högsta positionen efter presidenten, som då var Michel Platini. Låter det rimligt?
Jag tror det är så.
Det här mejlet är till Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak, en av de mest inflytelserika affärsmännen i Abu Dhabi och nära allierad till Sheikh Mansour och Citys ägarfamilj som är kungafamiljen i Abu Dhabi. Det här mejlet är oerhört underdånigt och fjäskigt, och bakgrunden är att både Platini och Infantino i många intervjuer innan det här hade hävdat att alla lag som bröt mot FFP med finansiell doping skulle bli rejält straffade. Topplagen i till exempel Italien och Spanien hade ju redan också blivit tvungna att sälja spelare och göra en massa andra eftergifter för att möta de här FFP-kraven, och det tillsammans med det faktum att retoriken från Platini och Infantino var så hård gjorde ju att många förväntade sig att City och PSG skulle få höga straff under sommaren 2014, eftersom de då helt uppenbarligen hade spenderat väldigt mycket mer pengar än de tjänat under de tre säsongerna som gått sedan 2011, FFP infördes, och FFP räknas ju på de senaste tre säsongernas bokslut. Därav den tidsperioden. Så trycket på UEFA att straffa de här klubbarna var alltså väldigt stort från resten av fotbollsvärlden. Men förhandlingarna var ju givetvis konfidentiella eftersom det är en korrupt organisation vi har att göra med här. Och City och PSG hotade UEFAs representanter gång på gång under processen med en massa juridiska eftergifter och så vidare. Det slog i varje fall ner som en bomb att City och PSG till slut i princip inte fick några straff alls. Der Spiegel har därför med hjälp av Football Leaks kunnat rekonstruera hur det här gick till i form av Infantinos hemliga möten med klubbarna, hur han gick bakom ryggen på UEFA och föreslog en massa kompromisser som han inte hade mandat att göra och så vidare. Der Spiegel går sedan igenom till exempel Katars turismmyndighet och hur de pumpar in mer än 2 miljarder kronor i PSG varje säsong, i princip utan motprestation. Flera oberoende revisorer fick i uppdrag av UEFAs kontrollorgan att värdera hur mycket den här dealen var värd egentligen ur ett marknadsperspektiv för att avgöra om det var finansiell doping, vilket ja, det var ju såklart, men ungefär hur mycket. Och ett av de här företagen som värderade den här dealen, de värderade den till 2,78 miljoner euro om året, alltså nästan bara 1% av pengarna som PSG verkligen fick av den här myndigheten. Det var alltså finansiell doping från ägarfamiljen in i fotbollsklubben, vilket är mot FFP-reglerna. Och märk väl då att man kan ju såklart vara för eller emot att ägaren till en fotbollsklubb bränner pengar på klubben av politiska eller andra skäl, så som typ Silvio Berlusconi gjorde i Milan under 3 decennier till exempel. Men nu fanns ju det här regelverket och man respekterade det inte. Även City gjorde exakt samma sak. PricewaterhouseCooper, ett av de största revisionshusen i Europa, undersökte City i januari 2014, och då bestod 84% av sponsorreklampengarna i City från källor i Abu Dhabi, det vill säga ja, finansiell doping av allt att döma. Den här artikeln avslutas med att Der Spiegel berättar att PSG och City fick 20 miljoner euro i böter var till slut, tack vare Infantino och Platini som gick bakom ryggen på UEFAs kontrollorgan, vilket Manchester Citys vd Ferenc Soriano i ett läckt mejl till andra City-chefer skriver inte påverkar dem väsentligt. Och det där sista var ett citat. Man skriver också i slutet av den här artikeln att Jean-Luc Dehaene, före detta premiärminister i Belgien, som ledde UEFAs kontrollorgan CFCB vid den här tiden, att han dog i slutet av granskningen på grund av en sjukdom då. Och CFCBs styrelse bestod av 7 medlemmar innan Dehaene dog, och Manchester Citys jurist Simon Cliffs svar på ett mejl från en anställd som informerade honom om att Dehaene hade dött var bara "one down, six to go". Känslomässigt stört på något sätt och väldigt, väldigt osmakligt tycker jag själv. Vad tycker du om hela den här historien, Axel?
Men det är ju såklart smutsigt. Det som jag tycker är det på något sätt värsta med den här historien är ju att man inte är förvånad.
Nej.
Att det handlar om de här två klubbarna. Ofta har man ju fördomar om just Qatar, Arabemiraternas involverande i fotbollen, den moderna fotbollen. Och man har ju hört mycket om hur liksom det har varit slavarbete bakom. Mm. Nu tittar man Qatar-VM som kommer. Mm. Det är x antal tusen personer som kommer dö innan en boll rullar. Mm. Samma sak i Abu Dhabi och tortyr och allt vad det innebär. Liksom. Så att det är det jag tycker är det värsta egentligen. Mm. Att man inte blir förvånad. Och det är samma sak med Sepp Blatter i FIFA då. Som är det internationella organet, och UEFA då är väl det europeiska. Han och hans kompanjoner har ju varit korrupta länge, och nu åkte de ju dit 2-3 år sedan tror jag. Mm. men nu ska UEFA också göra det här. Liksom. Mm. Man, ja, Platini har väl varit ett skärmtroll liksom, när han har styrt det där. Och på något sätt Infantino också när han står vid lottningen för CL-grupperna. Det är det när jag mest kommer ihåg. Liksom. Men att det här dyker upp, det är ju... Tyvärr är det så som fotbollen funkar på något sätt. Mm. Och som du säger, 20 miljoner euro. Alltså,
det är ju verkligen kaffepengar för dem. Det spelar ingen roll överhuvudtaget. Det är ju...
Det är liksom en halv eller en tredjedels Kyle Walker i Manchester City. Liksom. Mm. De bryr sig inte ett dugg över det. Jag tror om man verkligen ska ge straff för dem här, då är det poängavdrag. Eller någonting som faktiskt de inte kan köpa sig ur.
Uteslutande, alltså man får inte spela Champions League. Det är ju själva,
såna grejer.
Det är det högsta straffet som finns där. Och det finns väl klubbar som har åkt på. Jag tror typ Fenerbahce har gjort det och så här. Men det, alltså det är ju inte oväntat att det här är en politisk dragkamp och så vidare. Och att de största drakarna lättare kommer undan. Och, alltså till Citys och PSGs försvar. Men det är alla klubbar... tänjer ju reglerna så gott de kan, men mitt intryck är i alla fall att de försöker göra det inom reglernas ramar åtminstone, alltså typ som skatteplanering. Sen så när de går över det så har ju andra klubbar fått straff tidigare, Atletico Madrid och klubbar som har...
Barcelona fick ju transfer.
Barcelona, men även engelska klubbar som har köpt spelare för unga och så vidare har väl fått straff
tidigare. Ja, Chelsea utreds ju nu för just den saken.
Exakt, men det föregår ju en massa fuffens hela tiden. Men jag håller på Milan, hej. Det, är liksom, det var ju bara fuffens där under Silvio. Och sen Calciopoli och allt sånt där. Men jag tycker det i sig tycker inte jag är ett skäl att man liksom bara ska rycka på axlarna och inte liksom prata om det här och försöka fan kick it out. Liksom.
För men absolut, för det är ju ett problem och det är ju egentligen inte konstigt om liksom... med Lance Armstrong i cyklingen som han fuskade ju. Och bara för att det är fusk med pengar så betyder inte det att det är sämre på något sätt, nästan värre med tanke på de som står bakom hela det här.
Ja, var de pengarna kommer ifrån.
Exakt. Så att jag tycker det är vidrigt verkligen. Det tycker jag.
Men du, som lyssnarna vet så gillar ju inte jag den här, ändå får jag för mig, ökande trenden med skurkaktiga ägare i fotbollsklubbar, och dit räknar jag även definitivt Silvio Berlusconi, för att vara extra tydlig. Jag var väldigt nöjd med när han sålde klubben till slut och man blev av med den där lilla jäveln. Nu är jag väldigt dåligt påläst på Roman Abramovich som ju äger klubben i ditt hjärta, Axel, men mina fördomar säger mig att ryska oligarker sällan har tjänat sina pengar på ett helhet sätt. Hur känner du inför Roman som ägare? Bryr du dig om vart hans pengar kommer ifrån, eller är du liksom mest intresserad av framgångarna?
Ja, alltså det är klart, han har väl varit egentligen den bästa ägaren om man ser till resultat av alla de här som har pumpat in pengar. Nu börjar ju City bli väldigt, väldigt bra med så många titlar som han har tagit under Roman, och det är svårt att inte dra ner det.
Silvio har ju dragit in en jävla massa titlar till.
Ja, men det var ju 30 år, det här är ju 15 år ungefär. Absolut, så är det. Men det är klart att nej, det finns ju smuts där också. Det är ju som du säger, ryska oligarker, allt har inte gått rätt till på det viset. Och det är klart att någonstans moraliskt så tänker man vill ju hellre ha någon local lad som äger klubben eller supportrarna eller vad det kan vara. Men då har, om man tittar, Real ägs väl av supportrar, tror jag. Då har ju istället en galen man i Perez som styr klubben. Han går ju att peta bort på ett annat sätt. Men man vill ju få bort hela den här smutsbiten i fotboll. Och det är väldigt få klubbar nu för tiden. Även på de lägre nivåerna som ägs på rätt sätt. Så att, titta på Wolves som ägs nu av Jorge Mendes en del. Som liksom, han styr den klubben, för han har ju agent i alla de här. Ska ett championship-lag få in Ruben Neves som var kapten i Porto, supertalang. Okej, Joao Moutinho och Patricio nu som är på ålderns höst liksom, men det är smutsigt alltihop, och det är det att toppklubbarna gör det. Det har man vetat länge, men att det bör gå neråt i systemet, i alla fall i England som jag har bäst koll på. Italien har väl du bättre koll på än vad jag har.
Alltså där var ju, jag minns inte vilket lag det är, men om det är Crotone som har maffiakopplingar och så där, de mindre lagen där är ju ofta suspekta, men det italienska hela samhällssystemet är ju liksom mer korrupt än de allra flesta länderna, så att
Nej, men det är, jag är väl nöjd såklart resultatmässigt med Roman Abramovich, men hade en ideal värld så vill man ju inte ha en sån person som har tjänat sina pengar på det viset. Mm. Bill Gates verkar ju mycket mer hycklig, han kan ju inget om fotboll, men anställd ett person.
Nej, och det, menar, det finns ju ändå grader i helvetet på något sätt, alltså, där, och lite där så. Tycker jag väl att Citys ägare och PSG:s ägare känns längst ner på skalan. Spontant utan att känna till det så känns ju Romano tyvärr också som rätt långt ner på den skalan. Mm. Alltså folk som har tjänat sina pengar på efter Sovjetunionens fall, det känns ju bara som en riktig gå över lik grej liksom. Men, ja. Men Silvio är ju såklart också en superskurk, men kanske inte på det sättet, utan han är ju mer en liksom en galen megaloman som liksom ja, ligger med prostituerade liksom.
Ja, men precis, så ja, i princip han gav väl sin dotter till Pato lite halvt liksom under till vet om Barbara.
det var väl äkta kärlek, det var väl inget brott.
Ja, det är det vi ska tro. Jag tror att Silver har något med det att göra för att behålla kvar Pato lite grann.
Jävlar vad konspiratorisk
den var. Ja, men det vi pratar om.
Jag tror tvärtom att det var Barbara som är, ja men du vet, en rik tjej som hittade en liten yngre söt brasse som hon gillade liksom, och dompterade honom. Han verkar ganska blåst.
Ja,
jag vet inte.
Här spekulerar vi.
Ja, verkligen, verkligen. Det här blir ett spekulativt avsnittet. Ja. Men du, förresten, när jag gjorde research i det här avsnittet så insåg jag att jag liksom alltid utgått från att ordet oligark syftar på oljemiljardärer, men det, jag vet inte varför jag fick vara med det, men istället betyder det fåmannavälde från grekiskans oligos som betyder få. Mm. Olja kommer i sin tur från början från grekiskans ord för oliv eller olivträd, elaja. Ja. Det här är ingen etymologipodd, men som jag har förstått det så har väl Roman i sitt fall främst fått pengar från stålindustrin, är det inte så?
Nej, det är från
det är olja.
Ja,
okay.
Det är det. Men bara, jag vill även tillägga att är du en rysk oligark, då är du tjenis med Putin, och det kan man ju såklart inte liksom försvara från vårt håll då, skulle jag säga.
Men det kommer jag att jag har pratat eller hört Borrell prata om att Roman tog Chelsea lite grann som ett sätt att skydda sig från makten i Moskva också, för att göra honom mer tydlig eller så här visuell och så där, så att de inte kunde typ knäppa honom eller sådär.
Ja, så det är mycket möjligt att det är så också för imagen. Mm. Men det är ju,
men nu har de en bättre relation, tror jag.
Ja, det har de nog, absolut. Men problemet är ju, Roman Abramovich har inte gjort en intervju sedan 2003, sedan han tog över. Man vet ingenting vad som hände i Chelsea. Nej. Så att det kan vara lite det du säger, att han ville försvinna från makten. Det kan vara en image-grej för att han ska vara the good guy. Det kan vara i princip vad som helst egentligen. Han kan vara kusin med Putin för allt vi vet.
Vi fortsätter på det spekulativa spåret. Okej, men du, ett annat avslöjande som Football League gav den här gången var ju det här med en europeisk superliga där toppklubbarna i Europa bryter sig ur Champions League och skapar en stängd liga med bara de största lagen. Det här har ju pratats om länge, och förr eller senare kommer det väl helt säkert att bli av. Särskilt när UEFA nu är så himla korrupt ändå, och ja, men klubbarna kanske inte ser varför de inte bara kan ta alla pengar själva direkt istället för att dela med sig till fähundar som Infantino. Det här är ju en del av en ständigt pågående maktkamp mellan UEFA och de inhemska ligorna och de här megaklubbarna som tycker att det minsann är de som är loket i fotbollsmaskineriet. Den här lösningen skulle i så fall förmodligen innebära att de här klubbarna inte spelar i inhemska ligorna utan bara möter varandra, och att vissa lag under vissa omständigheter får möjlighet att kvala in i Superligan, där dock klubbarna som ingår från början aldrig kan ramla ur, så som det väl är i typ NHL och så vidare. Är du positiv eller negativ till en stängd europeisk superliga också?
Jag skulle säga att jag är negativ, alltså överlag. Sen är det klart att man kan ju förstå charmen med det, alltid toppmatch liksom. Mm. Men jag tror att det är kul i liksom de första 2-3 omgångarna. Mm. Sen är det ju, man vill ju se, ja men i mitt fall då, ja men Chelsea mot Burnley. Mm. Och man vill även se liksom, ja men United mot Burnley eller vad nu det kan vara. Nu tittar man i spanska ligan i år. Alltså de små lagen så att säga slår ju de stora jättarna. Mm. Betis vann ju 4-3 på Camp Nou. Mm. Och sådana grejer. Det finns en charm i det. Jag tror det... Alltså det blir ännu mer liksom pengastyrt fotbollen. Mm. Och man vill...
Man går bort från ursprunget också på något sätt.
Ja, det är precis. Ganska,
alltså, jag vet inte, jag försöker att tänka lite nytt här. Ja. Vet du, man, som fotbollssupporter är man ju liksom ryggradskonservativ i alltihopa. Och så tänker jag, ja, men det kanske kan bli men kul med en superliga. Men sen så bara, nej, det känns ändå fel någonstans. Det känns som ett avsteg från det som har byggt upp fotbollen och som du säger, ja, men kopplingen till liksom gräsrötterna med, ja, men liksom att de möter mindre lag både i ligan men också i liksom ligacuper och sånt där, att man,
men också det här att man aldrig kan trilla ur.
Ja, men precis, det är ju djupt ocharmigt.
Ja, och då blir det ju så här, okej, då ska du kämpa för, jag tror 11 av 16 lag eller vad de pratar om som inte kommer åka, kunna åka ur. Mm. Jag tror det var något sånt. Säg då plats 1-11. Ja, det kommer skilja sig lite i pengar. Men vad spelar det för roll om du ändå inte åker ur egentligen? Mm. Du kan ju försöka... I sådana fall ska man göra det som du nämnde med NHL. Att liksom bästa laget får drafta sist. Och så bort med liksom transfersummen. Man draftar från varandra. Gör någonting med åt det hållet. Men överlag, nej, jag tror inte på...
Stängda ligor känns bara jävla ointressant.
På ja, men det gör det verkligen. Och liksom, okej, nu ska vi till Bernabéu igen och så blir det den matchen. Och så, de möttes ju för 3 veckor sedan. Mm. Det är ju lite fett nu i Champions League, ja men nu när åttondelsfinalen kommer efter jul att, sjukt, nu kan Real möta United för första gången på 5 år. Mm. Det är ju kul ju, istället för att, nu möts de igen.
Mm.
Det är, nej, jag är inte...
Plastigt.
Alls. Ja, precis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Innan vi går vidare så vet ni ju att vi ska göra en selresa den 10-12 december som är fullbokad sedan länge. Du kunde tyvärr inte följa med, Axel.
Nej, tyvärr.
Det var väldigt synd. Men nu finns det eventuellt en extra plats på den här resan, låter LFC-poddens Robin Bylund hälsa. Maila Robin på robin@escapesport.se om ni är intresserade. Jag råkar veta att han är på Kuba nu så att han kanske dröjer lite grann med svar där. Men ni kommer få svar, var inte oroliga. Och nytt för er som ska med på den här resan är för övrigt att Everton Watford har blivit flyttad från helgen till måndagkvällen. Vilket ju är jackpot eftersom vi kommer till Liverpool, vissa av oss redan på måndagkvällen och då kan gå på matchen. Jag och Jeppe har redan köpt biljetter, billigt som i helvetet ska ni veta. Typ 300 spänn styck tror jag vi betalade. Och även Robin och ett par av hans vänner har köpt plåtar. Om ni som ska följa med på resan vill gå på den matchen kan ni köpa biljetter direkt på Evertons hemsida. Eller om ni vill att Robin hjälper er så gör han gärna det. Men då blir det lite dyrare såklart. Och om en väldigt normalbegåvad person som min vän Jesper Svanberg klarar av att köpa biljetter. Ja, då kan väl vem som helst klara av det vill jag påstå.
Ja.
Men du, vet du vad det är dags för nu, Axel?
Ingen aning.
Det är dags för det här.
Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut.
Ja, men visst, förstår ni, det är dags att dela ut våra CL-podden statuetter till ett gäng glada vinnare som vi tycker har presterat bra under den senaste tiden utan inbördes ordning som vanligt. Och jag inleder med Harry Kane, Axel, som ju blandat och gett lite hittills under säsongen, men visade vilken ledarfigur han är med sina två mål mot PSV, där han vände underläge till vinst under matchens sista kvart. Nu ligger han delad tvåa i skytteligan i CL och bara två mål efter Sergio Aguero i Premier Leagues skytteliga, vilket ju inte är illa av en spelare som är lite ur form. Han gjorde också det avgörande målet för England mot Kroatien i Nations League här om dagen. Min andra vinnare är Roma. Jag uttryckte ju lite oro för Romas situation i previewen inför deras match borta mot CSKA, men man lyckades till slut vinna den matchen med 2-1 i Moskva och plötsligt är man så gott som klara för slutspel och delar gruppledningen med Real Madrid som man möter i en slags gruppfinal på Olympico i nästa omgång. Jag funderade sen på den tredje vinnaren om jag skulle ha Mourinho eller kanske Victor Nilsson Lindelöf. Men jag tycker nog att Atletico Madrid är en ännu större vinnare eftersom Uniteds vinst mot Juventus ändå var ganska tursam, får man säga. Om än imponerande på sitt sätt. Atletico fick ju 4-0 smörj mot Dortmund på Westfalenstadion och riskerade att bjuda in väldigt onödig konkurrens från Brygge eller Monaco i grupp A. Men man tog sig samman och vann med 2-0 på hemmaplan mot Dortmund på klassiskt Atletico-maner dessutom. Där man lät Dortmund ha 69% av bollinnehavet utan att få ett enda skott på mål. Atletico vann skott på målstatistiken med 7-0 trots bara 31% bollinnehav. Det är rätt speciellt, intressant, Axel.
Ja, verkligen. Och det är ju det som har gjort Simeone så framgångsrik på något sätt. Ändå vunnit ligan och 2 CL-finaler har han väl under sin tid.
Jo, men jag tror att det var...
Nej, ska jag köra mina vinnare idag? Ja,
precis.
Ja, jag vill börja med Karim Benzema.
Asså?
Han har varit ständigt ifrågasatt, tycker jag. Han har ju varit väldigt bra i liksom allround-spelet när Ronaldo har varit i Real. Men nu fick han göra liksom 2 mål. De krossade verkligen pilsen, vilket de ska. Men med tanke på Reals säsongsinledning så har det verkligen inte sett ut så. Det är mål de har saknat. Och Karim Benzema har alltid varit en väldigt bra anfallare. Men ja, med tanke på att Ronaldo har varit där så har han ju aldrig fått glänsa på det sättet. Så att,
han har ju för sig fått göra 30 mål per säsong typ.
Jo, men det har ju aldrig, aldrig uppmärksammats. Och det var väl lite därför Higuain också gick från Real till Napoli kan direkt då. För att han alltid var i skuggan av någon annan. Så Karim Benzema får min första vinnare. Sen måste man prata, min andra vinnare då, Milan Pavkov, röda stjärnan. Gör 2 mål mot Liverpool. Han jobbar deltid som elektriker.
Är det sant?
Ja, vad det är världsklass,
ja,
tycker jag.
Ja, det älskar man ju.
Och att han gör, första målet han gör på hörnan där, det är väl det man förväntar sig av röda stjärnan. Men 2-0 målet där han dundrar in den från 30 meter upp i krysset mot en av världens bästa målvakter. Det är inte många elektriker som klarar av det. Så att Milan Pavkov får min andra vinnare. Och sen tycker jag min tredje vinnare blir Porto överlag. 4-1 mot Lokomotiv. Och de har ju turen att de alltid sidade i grupp 1 liksom. Så de slipper oftast giganterna. Men de tar sig alltid till slutspel. Porto. Och de lär väl, jag vet inte om de är klara nu, men de lär väl...
De är inte klara, men de har 10 poäng och i princip klara.
Ja, och Porto kommer gå vidare där från gruppen igen. Och det spelar ingen roll vem de säljer. De tar sig vidare ändå. Så Porto där, nummer 3.
Vi skulle träffas där klockan 7, men den är nästan 8 nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du?
3 förlorare och jag börjar med Jürgen Klopp som ju är nästan ständigt närvarande på vinnarlistan här i podden normalt sett, men den här gången gick han på en nit i Belgrad. Först lämnade han Shaqiri hemma och det var väl ingen jättebig deal i sig självt, men sen bänkade han en startspelare i varje lagdel. Gomez i backlinjen, på mitten fick Lallana spela istället för Fabinho eller Naby Keita. Henderson var väl skadad. Och Naby Keita var väl i och för sig inte fit kanske för 90 minuter, han hade väl också kommit tillbaka från skada. Men och sen på topp bänkade man ju supernyttiga Firmino, som för mig, som i och för sig inte är så bra på just taktikbiten här, men För mig känns Firmino som en perfekt spelare att ha i en bortamatch mot ett visserligen på pappret överkomligt motstånd, men på en arena med fanatiska supportrar och där Napoli ju redan har tappat poäng. Vad håller du med om det?
Ja, absolut. Firmino är extremt underskattad, tycker jag. Och allt fokus hamnar på Salah, som alltid. Och Firmino är väl den nummer 9 i världen som är bäst defensivt, skulle jag säga. På ett sätt av liksom press längre ner i banan.
Ja, jag tyckte det var lite märkligt när jag såg laguppställningen där. Min andra förlorare den här veckan är Frank Ribéry, som fick starta mot AIK Aten och gjorde helt okej. Men som sen efter ligamatchen mot Dortmund i förra helgen, där man förlorade med 3-2, slog till tv-reporten tillika ex-fotbollsspelaren Patrick Guillou 3 gånger i ansiktet efter att Guillou, alltså inte Jan då, utan Patrick Guillou, lastat Ribéry för 2 av Dortmunds mål. Det här är inte första gången Ribéry slår till någon på eller runt en fotbollsplan. Det är faktiskt inte ens andra gången. Han har dessutom varit inblandad i en del andra skandaler, som när han till sin 26-årsdag gav sig själv en present i form av en minderårig prostituerad tjej som han flög in till München för att ligga med honom.
Vidrigt.
Ja, no fucking class. Min tredje förlorare den här veckan är Thierry Henry, vars korta karriär som huvudtränare för Monaco har varit allt annat än en succé. 2 kryss och 4 förluster på 6 matcher. 0-4 förlusten mot Club Brygge var Monacos största hemmaförlust i Champions League någonsin, och dessutom Club Brygges första vinst i Champions League på 13 år. Och som om det inte vore nog så hade Monacos ägare, på tal om ryska oligarker då, Dmitri Rybovlev, bara timmar innan den här matchen blivit förhörd av polisen för korruptionsbrott. Folk säger till mig efter varje match att det inte kan bli värre, men det blir det, kommenterade fransmannen själv den här förlusten mot Brygge efteråt. Och med det är det dags att lämna över till dig. Vilka förlorare har du tagit med dig till studion, Axel?
Ja, jag hade ju tänkt ta Henri också, för den är ju så självklar. Mm. Men jag ändrar mig lite här på studs. Mm. Ja, det här kanske blir lite annorlunda mina 2 första förlorare, men jag tycker att första förloraren blir PSG. Mm. Som absolut ett kryss borta mot Napoli, det är starkt. Men de släpper in Napoli så otroligt mycket i början på andra halvlek, och Napoli bör göra 3, 4, 5 mål under den perioden. Buffon spelade ganska bra då, och Napoli kanske var lite ineffektiva och så. Men PSG har ju släppt in alla andra i den här gruppen, och PSG har stor chans att hamna i Europa League. Mm. Och det är ju totalt misslyckande från deras sida. För ligan har de ju vunnit alla matcher i år, tror jag. Så att det ser inte ljust ut för PSG.
Nej.
Och varför det blev lite annorlunda här är för att jag vill även sätta dit Napoli för att de som en förlorare. Om jag inte kan ta Henri, för det är roligt om vi tar olika. För att jag tycker att de borde ha gjort det bättre än vad de gör. De springer isär hela PSG under andra halvlek. Varför gjorde de inte så i första halvlek? Hade de gjort det, det handlar väl om ork och motivation och så vidare. Men du möter PSG, du möter Neymar, du möter Mbappé och så vidare. Du bör kunna göra det bättre och vara mer effektiv mot de här spelarna, tycker jag. Så att det blir de 2 som första. Och sen tycker jag att domarteamet i Manchester City mot Shakhtar får en förlorare. För jag förstår inte hur de inte kan se Sterlings... när han sparkar i marken. Mm. För de har väl straffområdesdomar i CL. Ja. Hur kan han inte se det?
Det är otroligt märkligt. Alltså. Ja. Det där är ju en YouTube-klassiker som kommer vevas i vinnerliga tider. The big question is, Peter, did Matt Vienko touch him or did he just trip over his own feet? As we're going to see here now. Oh dear. Listen, it's not a dive. That is not a dive. It's poor refereeing. He's kicked the floor. He's gone over. The referee's pushed. You can see Petov, bemused. Let's get one thing straight. He's not dived there. He's kicked the floor. He's gone over. He didn't appeal for it. Well, obviously, the referee thought Matvienko catches him and gives a penalty.
Oh, I'm sorry, that's a shocker.
From the referee,
from
not
the referee,
from Sterling.
Absolutely, absolutely.
Du, tusen tack för dina 3 förlorare också, Axel. Jag tänkte att vi nu skulle blicka fram mot nästa veckas härliga matcher i denna kärlekens fotbollsturnering. På tisdag spelar grupp E till H, och i grupp E möter AIK Aten Ajax i den tidiga 18:55-matchen, och Bayern möter Benfica senare på kvällen vid 9. Både Ajax och Bayern är hyfsat klara i gruppen redan. med Benfica på 4 poäng på tredje plats mot Ajax 8 och Bayern 10. I grupp F möter Lyon Manchester City medan Hoffenheim möter Shakhtar. City har 9 poäng, Lyon 6 poäng, Hoffenheim 3 och Shakhtar 2. Jag tycker det känns väldigt givet att City kommer att ta första platsen här till slut efter en i och för sig skakig start på gruppspelet mot just Lyon. Men tror du att Hoffenheim eller Shakhtar kan blanda sig i striden om den andra slutspelsplatsen?
Nej, det tror jag inte. Kort och gott. Jag tror Lyon faktiskt kan vinna mot City.
Den
ser jag fram emot den matchen. Det var väldigt kul första matchen. Så att, jag tror inte det är säkert att City tar första platsen. Men Lyon och City går vidare. Det är jag rätt säker på.
Okay. Vi får se helt enkelt. I grupp G möter CSKA Moskva Victoria Pilsen i Moskva. Medan Roma möter Real Madrid på Olympico. Real och Roma har 9 poäng vardera. CSKA har 4 och Pilsen 1. Kvarstår är väl egentligen bara kampen om vem som tar första platsen av Roma och Real. Där Real ju har 3-0 från första mötet lagen emellan. Och därför räcker det ju inte för Roma att hamna på samma poäng som Real i slutändan om man inte vinner stort i den här matchen då. Vad tror du om fighten på Olympico?
Ja, det beror ju på vilken form Real bestämmer sig för att ha. För med Roma slog ju ut Barca förra året med 3-0 just på Olympico. De är otroligt hemmastarka. Dzeko har varit fantastisk under hela Champions League-spelet. Han måste vara ganska högt upp i skytteligan också.
Jag tror att han till och med leder. Osäker.
Men man har gjort ett hattrick och någon annan match gjorde han 2 mål och så vidare. Så han har varit väldigt bra. Så att jag hoppas på Roma.
Ja, men det gör väl jag med, eller på att säga. Du, i grupp H är det något jämnare då, med Juventus på 9 poäng, United på 7, Valencia på 5 och Young Boys på 1 poäng. Nu möter Juventus Valencia i Turin och United möter Young Boys i Manchester. Juventus är klara för slutspel även med ett kryss här, men United går upp i gruppledning om Juventus kryssar och United samtidigt vinner mot Young Boys. De hamnar i så fall båda på 10 poäng, men United har ju fler bortamål mot Juventus i deras interna statistik som ju räknas först i Champions League snarare än bara målskillnad och sådär. Eftersom de ju fick 2-1 vinst borta i Turin. Juventus vann ju med 1-0 i Manchester, så det känns ju inte som att Juventus kommer att gå för krysset här. Vad tror du om de här två matcherna?
Jag tror Juventus vinner hemma mot Valencia, och United ska ju vinna mot Young Boys, men de har varit lite skakiga sina hemmamatcher i Champions. Var det 0-0 mot Valencia och du mot Sevilla förra året. Och det var helt sjukt om United vinner sin grupp med tanke på hur dåliga de har varit spelmässigt. Så att jag tror Juventus vinner gruppen. De är ju ofta lite skakiga i gruppspelet i Champions League och så går de långt sen ändå. Så att nej, men jag tror de löser det.
På onsdag är det grupp A till D då förstås, och grupp A är ju i princip avgjord nu när Dortmund och Atletico står på 9 poäng vardera och möter Brygge och Monaco i de två återstående matcherna och då i princip bara gör upp om första platsen i gruppen, vilket i och för sig kan visa sig vara viktigt i år, men det kan vi ta ett annat avsnitt. Vi fortsätter därför direkt i grupp B, där Barcelona är det enda laget i turneringen som är helt klara redan. De möter PSG på bortaplan på onsdag och Inter möter Spurs i London, vilket gör en riktigt spännande match eftersom Tottenham fortfarande kan gå vidare i gruppen om man vinner mot Inter här. Om Inter tar poäng är de vidare, men om Tottenham vinner har de båda lagen 7 poäng inför sista omgången då Spurs möter Barcelona, som alltså redan är kvalificerade. Och som ifall de i sin tur då tar poäng mot PSV och Tottenham givetvis vinner mot Inter då är Barca till och med redan klara gruppsegrar och har verkligen ingenting att spela om i sista omgången. Vilka chanser har Tottenham i den här matchen mot Inter, om vi börjar med den?
Jag tror absolut att Spurs ska vinna mot Inter. Det som ska tilläggas är att de möter ju Chelsea nu till helgen. Vid 6:30 på lördag kväll. 2 tuffa matcher efter varandra. Beroende på hur den matchen går, så det kan ju antingen vara så att de förlorar mot Chelsea i helgen och kommer bara Pochettino och bara nu ska vi vinna, inget liksom annat. För de har ju fortfarande allt i egna händer. Samtidigt ska de inte Camp Nou och vinna då för att de ska liksom ta sig vidare. Men
på sätt och vis känns det som ganska härliga förutsättningar för Tottenham i det här svåra läget, att nu är det bara att ösa på. Liksom.
Ja, men så är det. De har ju absolut ingenting att förlora. Och på sin dag kan Spurs slå Barcelona borta. Och de kan absolut slå Inter. Men Inter har varit bra i år. Så att det, Nainggolan mot Moussa Dembélé på mittfältet, det ser jag fram emot.
Ja, men det är en härlig fight. Mm. Okej, vi fortsätter till grupp C som ju är superjämn, där vi har Napoli mot Röda Stjärnan i Neapel och PSG mot Liverpool i Paris. Här är det väldigt mycket matematik, så det är möjligt att vi säger lite fel här. Men enligt UEFA så är i alla fall Liverpool vidare vid vinst mot PSG ifall inte Röda Stjärnan samtidigt vinner mot Napoli. Och även då om Liverpool skulle vinna mot PSG så gör man i så fall fortfarande upp om den viktiga första platsen i sista omgången mot Napoli, där vi är alltså på plats då. Så att det kommer att vara viktigt i vilket fall som helst, men kanske extra viktigt ifall Liverpool inte vinner den här. Om Napoli vinner mot Röda Stjärnan och PSG inte vinner mot Liverpool, ja, då är Napoli klara för slutspel. Och om Napoli vinner mot Röda Stjärnan måste PSG ta poäng mot Liverpool för att inte i sin tur vara utslagna.
Mycket att hålla koll på det.
Verkligen. Och om Röda Stjärnan förlorar mot Napoli är de helt utslagna. Som du hör är det väldigt många olika variabler här, Axel. Man blir nästan lite snurrig. Men hur tror du att det går i de här två matcherna?
Ja, jag tror för en vecka sedan så hade PSG vunnit mot Liverpool. Nu klev ju både Neymar och Mbappé av skadade här i förrgår.
Jaså,
i landskamperna.
Okay.
Och det är två rätt viktiga spelare för dem.
Så
man får ju se om de är tillbaka. Mbappé fick någon axelskada. Han landade konstigt på axeln. Neymar vet jag inte riktigt var det var. Men är de två borta? Det är ju en väsentlig skillnad att ha Eric Choupo-Moting och Angel Di Maria.
Stoke, eller
ja, han går från Stoke. Och sen, ja, du har ju Cavani såklart och Verratti och alla de där. Men Neymar och Mbappé, det är de som driver hela PSG:s anfallsspel. Så om de inte är tillbaka, då tror jag Liverpool kan vinna den här utan några större problem. Faktiskt. Men är de tillbaka, ja, då är det lite mer 50-50 tror jag. Det beror på vad det är för dagsform.
Napoli då mot...
Ja, de är 5-0. Alltså,
det tror jag, okay.
Ja, men Röda Stjärnan har varit väldigt bra hemma. Men de har ju liksom läckt in mål på bortaplan.
Var 6-1 mot PSG.
Ja, och 5-0 mot Liverpool.
Ja, just det,
så att jag tror det blir utklassning från Napolis sida. Men charmigt lag, Röda Stjärnan, i år tycker jag.
Ja, gud ja. Men shoutout till Bojan Djordjic på tal om det. Spännande, spännande. Sist ut på onsdag är i alla fall grupp D där Lokomotiv Moskva möter Galatasaray i Moskva och Porto möter Schalke i Lissabon. Porto har 10 poäng, Schalke 8, Gala har 4 och Lokomotiv 0. Viktig match för Galatasaray i Moskva med andra ord. Det sista chansen att blanda sig i slutspelsplatserna för dem där, medan Porto kan säkra första platsen i gruppen vid vinst mot Schalke. Och med det sagt så har det blivit dags att stänga igen CL-podden-butiken för den här gången. Vi påminner om vår frågepolicy där alla som sätter 5 stjärnor på podden i podcaster-appen och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får den uppläst och besvarad i podden, samtidigt som ni ökar chansen för att podden ska finnas kvar i framtiden. Så det är en superdeal. Vi har ju fått mycket frågor där redan, en just nu som är obesvarad också, men den handlar om Roma, så jag tänkte att vi väntar med den eftersom Axel knappt känner till fotbollslaget Roma. Innan vi började spela in här idag så frågade jag till exempel Axel om vad han tycker om Tottis nya självbiografi. Totte, vilken Totte var Axels svar på den frågan, och då förstod jag att vi måste vänta med den frågan.
Ja, det är nog bäst så.
Skämt åsido, tusen tack för att du gjorde en, får man anta, bejublad comeback i podden, Axel.
Tack för att jag fick vara med. Säg till om du vill att jag ska vara med igen.
Så, absolut, så du är varmt välkommen tillbaka och lyssna på PL-podden.
Ja, och CL-podden.
Och CL-podden, om ni nu inte redan lyssnar på Axels utmärkta Premier League-podcast på MTG. Och ta för all del hand om er där ute i vintermörkret. Maila Robin Bylund om ni vill lägga vantarna på den eventuella sista platsen till vår CL-resa. robin@escapesport.se är det som gäller. Ha det så bra. Ciao!
Up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.